Nehemja, kapitel 1. Detta är Nehemjas, Hakaljas sons, berättelse. När jag på vintern, under den persiske kungen Artaxerxes 20:e regeringsår, vistades i Susans borg, kom Hanani, en av mina judiska bröder, på besök, tillsammans med några män från Juda. Jag tog tillfället i akt att höra mig för om hur det stod till i Jerusalem. Hur har man det där hemma? Frågade jag. Hur är det med de judar som återvänt hemifrån? De som har kommit tillbaka från fångenskapen har det svårt och är inte väl sedda, fick jag till svar. Stadsmuren är fortfarande nedriven och dess portar uppbrända. När jag fick höra detta satte jag mig ner och började gråta. Under flera dagar fastade jag och sörjde och bad. Gud, du är stor och fruktansvärd. Du håller alla dina löften och är kärleksfull och trofast mot de som älskar dig och lyder dig. Lyssna till min bön. Hör vad din tjänare säger. Hör hur jag natt och dag ber för ditt folk Israel. Jag bekänner att vi har syndat mot dig. Ja, jag och mitt folk har begått en hemsk synd genom att inte lyda de befallningar du gav oss genom din tjänare Mose. Herre, kom ihåg vad du sa till honom. Om ni syndar ska jag sprida ut er bland alla folk. Men om ni vänder tillbaka till mig och följer mina lagar ska jag föra er tillbaka till Jerusalem. Även om det blir förvisade bort till de mest avlägsna delar av världen. För Jerusalem är den plats jag har utvalt att visa min makt och härlighet. Vi är ju dina tjänare och ditt folk som du räddat genom din makt och styrka. Herre, hör min bön. Lyssna till dina tjänares böner, till dem som vill ära dig. Hjälp mig nu när jag ska gå inför kungen med min begäran. Gör så att han blir vänligt inställd till vad jag säger. Jag var vid den tiden kungens munskänk och ansvarade för allt vin och andra drycker som serverades vid hans bord. Kapitel 2. En dag på våren, 4 månader senare, när jag serverade kungen vin, frågade han mig: "Varför är du så ledsen? Du är väl inte sjuk? Du ser ut som om du hade stora bekymmer." Tidigare hade jag aldrig vågat visa mig annat än glad i hans närvaro. Först blev jag rädd, men sedan svarade jag: "Ers majestät, hur skulle jag kunna vara glad? Min hemstad där mina förfäder är begravda ligger i ruiner och portarna har bränts ner."
"Och vad vill du göra åt den saken?"
frågade kungen. Efter att ha bett en bön till himlens gud svarade jag: "Om det behagar ers majestät och ers majestät skulle vilja låta mig få den förmånen så skulle jag vilja resa till Juda för att bygga upp mina förfäders stad."
"Hur länge räknar du med att vara borta?"
frågade kungen. Där han satt med drottningen vid sin sida.
"Och när kan du vara tillbaka?"
Kungens svar var alltså ett löfte om att jag skulle få resa. Jag talade om för honom hur länge jag räknade med att bli borta. Sedan hade jag ännu en begäran och jag sa: "Om det behagar ers majestät så skulle jag vilja få med mig ett brev till landshövdingarna väster om floden Eufrat så att de ger mig tillåtelse att fara genom deras områden på väg till Juda och även ett brev till Asaf, uppsyningsmannen för de kungliga skogarna, där han blir uppmanad att ge mig virke till portarna i borgen som finns nära templet, till stadsmuren och till det hus jag ska bo i." Kungen gjorde som jag begärde, för Gud var med mig. När jag kom fram till provinserna, väster om floden Eufrat, överlämnade jag kungens brev. Kungen hade också gett mig en eskort av soldater och ryttare. Men när horoniten Sanballat och den ammonitiske tjänstemannen Tobia fick höra om min ankomst blev de mycket förargade över att någon hade intresse av att hjälpa israeliterna. En natt, 3 dagar efter min ankomst till Jerusalem, smög jag mig ut och tog bara några få män med mig. Jag hade ännu inte berättat för en enda människa vilka planer Gud hade lagt på mitt hjärta. Jag tog min åsna och de övriga gick till fots. Vi gick ut genom dalporten, mot drakkällan och vidare till dyngporten för att bilda oss en uppfattning om den nedrivna muren och de förstörda portarna. Vi fortsatte till källporten och kungsdammen. Men där kunde inte åsnan ta sig fram genom ruinerna. Då steg jag av och vi gick till fots upp genom dalen och undersökte den nedrivna muren. Vi återvände sedan och tog oss in genom dalporten. Tjänstemännen i staden visste ingenting om min nattliga utflykt eller vad jag hade i sikte. Jag hade inte berättat för någon om mina planer och inte ens ledarna i staden eller de som skulle hjälpa mig visste något. Men nu avslöjade jag mina planer och sa: "Ni känner mycket väl till tragedin med vår stad. Den ligger i ruiner och portarna är nerbrända.
Låt oss bygga upp Jerusalems murar igen så att vi inte mer behöver skämmas för dem. Sedan talade jag om för dem hur god Gud hade varit mot mig och berättade om mitt samtal med kungen och om planen som han hade gått med på. Ja, låt oss bygga upp murarna, svarade alla ivrigt. Arbetet påbörjades omedelbart. Men när Sanballat, Tobia och araben Gesem fick höra om våra planer började de håna oss.
Vad är det egentligen ni tänker göra, sa de. Ska ni sätta er upp mot kungen på det där sättet?
Himlens Gud ska hjälpa oss, svarade jag. Vi är hans tjänare och vi tänker bygga upp muren. Men vad gäller er så har ni ingen del i Jerusalem.
Kapitel 3. Överste prästen Eljasib och de andra prästerna byggde upp fårporten, hängde upp dörrarna på den och invigde den. Därefter byggde de upp muren, ända bort till Hameatornet och Hananeltornet. Där tog en grupp män från Jeriko vid, och i nästa sektion leddes arbetslaget av Imris son Sakur. Fiskporten byggdes av Hasenas söner. De utförde hela arbetet, gjorde i ordning bjälkarna, hängde upp portarna och tillverkade reglar och bommar. Meremot, som var son till Uria och sonson till Hakkos, reparerade nästa sektion av muren. Och sedan följde Mesulam, son till Berekja och sonson till Mesesabel och Sadok, Baanas son. Efter dem arbetade män från Tekoa på nästa avsnitt, men deras ledare var ovilliga att underordna sig arbetsledningen. Gamla porten reparerades av Jojada, Paseas son, och Mesulam, Besodjas son. De lade upp bjälkarna, hängde upp portarna och satte bommar och reglar på plats. Intill dem arbetade män från Gibeon och Mispa, Melatja från Gibeon och Jadon från Meronot. Guldsmeden Usiel, Harhajas son, reparerade nästa avsnitt, och Hananja, som var parfymtillverkare, det följande ända fram till breda muren. Refadja, Hurs son, borgmästare i en del av Jerusalem, arbetade närmast dem. Jedadja, Harumafs son, reparerade muren in till sitt eget hus, och efter honom tog Hasabneias son Hattus vid. Malkia, Harims son, och Hassub, Paot Moabs son, reparerade ugnstornet och ytterligare en del av muren. Salum, Hallohes son, och hans döttrar tog sig an nästa sektion. Han var borgmästare i den andra delen av Jerusalem. Folk från Sanoa, under ledning av Hanun, byggde upp dalporten, hängde dess portar på plats och satte dit reglar och bommar. De reparerade de 450 meter som återstod fram till dyngporten. Dyngporten reparerades av Malkia, Rekabs son, borgmästare i Bet Hakerem, och han hängde också dess portar på plats och satte dit reglar och bommar. Sallun, Kolhoses son, borgmästare i Mispa, reparerade källporten. Han byggde upp den, lade tak på den, hängde upp dess portar och satte dit reglar och bommar. Sedan reparerade han muren från vattenledningsdammen in till den kungliga trädgården ända fram till de trappor som leder ner från Davids stad. Närmast honom fanns Asboks son Nehemja, borgmästare i en del av Betsur. Han byggde upp muren ända fram till de kungliga gravarna, vattenreservoaren och hjältehuset. En grupp leviter under ledning av Banis son Rehum ansvarade för nästa sektion, och efter dem tog Hasabja vid. Han var borgmästare i en del av Kegila och ledde arbetarna därifrån. Deras grannar från en annan del av Kegila leddes av Bavai, Henadads son, som var borgmästare där. Närmast dem leddes arbetarna av Eser, Jesuas son, borgmästare i Mispa. De arbetade också på mursektionen, mitt emot uppgången till förrådet, där muren svänger. Närmast Eser fanns Baruk, Sabais son, som byggde från kröken på muren fram till översteprästen Eliasibs hus. Urias son Meremot byggde en sektion av muren som sträckte sig från dörren till Eliasibs hus till husets slut. Sedan tog prästerna från stadens omgivningar vid. Benjamin, Hassub och Asarja, Maasejas son och Ananjas sonson, reparerade sektionerna närmast sina egna hus. Sedan kom Binui, Henadads son, som byggde en sträcka av muren från Asarjas hus ända fram till hörnet. Usajas son Palal fortsatte från hörnet till det övre tornet av kungens palats vid fängelsegården. Pareos son Pedadja
och tempelarbetare från Ofel reparerade muren fram till östra vattenporten och det framskjutande tornet. Tekoaiterna arbetade med sektionen mitt emot slottstornet och bort till Ofelmuren. Prästerna reparerade muren bakom hästporten, var och en framför sitt eget hus. Immers son Sadok byggde också upp muren alldeles in till sitt eget hus, och efter honom tog Semadja vid, Sekanjas son, som var vakt vid östra porten. Därnäst arbetade Hanania, Selemjas son, och Hanun, Salafs sjätte son. Mesullam, Berekias son, byggde upp muren mitt emot sitt eget hus. Malkia, en av guldsmederna, reparerade muren ända bort till tempelarbetarnas och köpmännens hus, mitt emot mönstringsporten och vidare fram till hörnsalen. De andra guldsmederna och köpmännen gjorde muren färdig från hörnsalen och fram till fårporten.
Kapitel 4. När Sanballat hörde att vi höll på att bygga upp muren blev han rasande. Han förlöjligade oss och drev med oss inför sina vänner och inför officerarna i Samaria.
Vad tror de där stackars judarna att de är för några, sa han.
Tror de att de ska kunna bygga upp muren på en dag om de offrar tillräckligt många offer? Och titta på de där förbrända stenarna som de plockar fram ur grushögarna och försöker använda igen.
Ammoniten Tobia vid hans sida gjorde också sina kommentarer.
Det behövs bara att en räv springer upp på den där muren de bygger för att den ska falla ihop, sa han.
Då vände jag mig till Gud och bad.
Herre, hör hur de gör narr av oss. Låt deras hån falla tillbaka över dem själva och låt dem bli fångar i ett främmande land. Kom ihåg deras synd. Utplåna den inte, för de har föraktat dig genom att förakta oss som bygger din mur.
Så småningom hade muren runt hela staden nått hälften av sin ursprungliga höjd. Alla hade arbetat helhjärtat. Men när Sanballat och Tobia och araberna, ammoniterna och astoditerna fick höra att arbetet på muren fortsatte och att skadorna hade reparerats, blev de ursinniga och snart gjorde de upp planer för att anfalla Jerusalem och orsaka förvirring. Men vi bad till vår Gud och vaktade staden både dag och natt för att skydda oss. Man kunde märka att många av arbetarna började bli uttröttade av slitet med att röja undan sten och grus. Under tiden planerade våra fiender att gå till anfall mot oss och döda oss för att få arbetet att avstanna. Och de judar som bodde nära fienden kom och berättade för oss om deras onda planer. Därför placerade jag vakter, beväpnade med svärd, spjut och båge, där muren var lägst och svagast. När jag sedan hade tänkt igenom hela situationen sammankallade jag ledarna och folket och talade till dem. Var inte rädda. Kom ihåg att Herren är stark och mäktig. Strid för era vänner, för era familjer och era hem. När vi förstod att våra fiender fått reda på att vi kände till deras planer och att Gud hade avslöjat dem, återvände vi allesammans till arbetet på muren. Men i fortsättningen var det bara hälften av styrkan som arbetade, medan den andra hälften höll vakt. De som bar och fraktade byggnadsmaterial hade alltid ett vapen i ena handen, och de som arbetade på muren hade vapen inom räckhåll eller sitt svärd vid sidan. En trumpetare stod bredvid mig för att kunna blåsa varningssignal om något hände. Muren är lång och vi arbetar på långt avstånd från varandra. Därför måste ni skynda er att samlas när trumpetsignalen ljuder. Herren ska strida för oss, sa jag. Vi arbetade från bittida till sent och hälften av männen stod alltid på vakt. Jag bad alla som bodde utanför murarna att flytta in till Jerusalem så att de och deras tjänare skulle kunna gå vakt om natten eller arbeta på dagarna. Under hela denna period var varken jag eller mina bröder eller de tjänare eller vakter som var med mig någonsin ur kläderna, och hela tiden var vi beväpnade.
Kapitel 5. Vid den tiden protesterade många mot den ekonomiska orättvisa som rådde i landet, och även kvinnorna engagerade sig. Det var ont om mat. Många saknade helt utsäde för den nödvändiga försörjningen. Andra var tvungna att lämna sin mark och till och med sina barn som säkerhet för att låna till utsäde. Ytterligare andra måste låna för att kunna betala skatten på sina fält och vingårdar. Vi är deras bröder och våra barn är lika goda som deras, protesterade de behövande. Ändå måste vi sälja våra barn som slavar för att överleva. Vi har redan sålt en del av våra döttrar och vi har ingen möjlighet att köpa dem tillbaka, för våra åkrar är också belånade. Jag blev mycket upprörd när jag fick höra detta, och sedan jag tänkt på saken tog jag upp den med de rika och välbärgade. Vad gör ni egentligen, undrade jag.
Förstår ni inte att ni med ert ocker ruinerar era bröder? Sedan sammankallade jag till ett stormöte. En del av oss gör allt vi kan för att hjälpa våra judiska bröder som har kommit tillbaka från sin fångenskap i andra länder, sa jag till dem. Nu gör ni dem till slavar på nytt. Ska vi behöva köpa dem fria igen? Men de hade inget att säga till sitt försvar. Då fortsatte jag. Det ni gör är en stor synd. Ni borde ha större respekt för Gud. Har vi inte tillräckligt med fiender bland folket runt omkring som försöker komma åt oss? Några av oss lånar ut pengar och säd till våra judiska bröder utan att begära ränta. Nu måste ni sluta med detta ocker. Lämna tillbaka deras åkrar, vingårdar, olivplanteringar och hem och avskriv alla fordringar ni har. De gav efter och lovade att bistå sina landsmän. Sedan sammankallade jag prästerna och fick dessa att avlägga en ed på att de skulle hålla sina löften. Jag påminde dem om allvaret i situationen och sa: Gud kommer att vända sig bort från var och en av er som inte håller dessa löften. Amen, ropade alla de närvarande och prisade Herren. De anklagade höll sitt löfte och gjorde vad som förväntades av dem. Under de 12 år jag var landshövding i Juda, från det 20:e till det 32:a året under kung Artaxerxes regering, tog mina medhjälpare och jag själv varken emot lön eller underhåll från Israels folk. Detta i motsats till de tidigare landshövdingarna som förutom mat och dryck hade begärt 40 siklar silver. Dessutom hade deras tjänare många gånger tyranniserat folket. Men jag lydde Gud och behandlade dem aldrig på det sättet. Jag ägnade mig åt arbetet på muren och mina tjänstemän var där av samma skäl. Ingen av oss skaffade sig egen mark. Varje dag åt inte mindre än 150 landsmän som arbetade med mig vid mitt bord, förutom alla besökare från andra länder. För varje dag gick det åt en oxe, 6 gödda får och åtskilligt med fågel. Var tionde dag fick jag förnya förrådet av vin. Herre, kom ihåg allt jag gjort för detta folk och låt mig få uppleva välsignelse för det. Kapitel 6. När Sanballat, Tobia, araben Gesem och våra övriga fiender upptäckte att vi var färdiga med arbetet på muren och att det inte någonstans fanns ett hål i den, även om vi inte hade hunnit hänga upp alla dörrar i portarna, sände de bud och bad mig träffa dem i en av byarna i Onosdal. Men jag förstod att de hade onda avsikter och svarade: jag är strängt upptagen. Varför skulle jag avbryta arbetet för att resa och träffa er? 4 gånger sände de samma bud till mig och varje gång gav jag dem samma svar. 5:e gången kom Sanballats tjänare till mig med ett brev som inte var förseglat, så att vem som helst kunde ta del av innehållet. Han skrev: Gesem har berättat för mig att han, vart han än kommer, får höra att ni judar tänker göra uppror och att det är därför ni bygger upp muren. Han påstår också att man säger att du tänker bli deras kung och att du har tillsatt profeter som ska ropa ut detta i Jerusalem. Jag kommer att vidarebefordra dessa uppgifter till kung Artaxerxes och föreslå att du kommer hit så att vi får resonera om saken först. Mitt svar löd: du vet mycket väl att det du säger inte är sant. Du har själv hittat på allt sammans. Från alla håll försökte man skrämma oss till att sluta med arbetet på muren. Men jag bad till Gud om förnyad styrka. Några dagar senare gick jag för att besöka Semadja, Deladjas son, och med Tabels sonson, som påstod att han hade fått ett budskap från Gud. Vi ska gömma oss i templet och bomma igen dörren, för ikväll kommer de att döda dig, sa han. Skulle jag fly, sa jag. Om jag som inte är präst skulle gå in i templet, miste jag dessutom livet. Nej, det vill jag inte göra. Då förstod jag att det inte var Gud som hade talat genom honom, utan att Tobio och Sanballat hade lejt honom för att skrämma mig och få mig att synda genom att fly in i templet. Då skulle de verkligen få en anledning att anklaga mig. Gud, glöm inte allt ont som Tobia, Sanballat, profetissa Noadja och alla de andra profeterna gjort i sina försök att skrämma mig, bad jag. Tidigt på hösten, 52 dagar efter det att arbetet påbörjats, blev muren färdig. När våra fiender och de angränsande folken fick reda på detta blev de förskräckta och förstod att det var Gud som hjälpt oss i arbetet. Under hela denna tid hade det pågått en livlig brevväxling mellan Tobia och de rika i Juda. Det var nämligen många i Juda som hade svurit honom trohet, därför att Sekania, Aras son, var hans svärfar och för att hans son Johanan hade gift sig med en dotter till Mesullam, Berekias son. Alla lät om mig veta vilken underbar man Tobia var och sedan berättade de för honom allt jag sagt. Tobia skickade också många hotelsebrev till mig.
Kapitel 7. När muren var färdig och vi hade hängt upp portar överallt utsåg jag dörrvaktare, sångare och leviter. Jag överlämnade ansvaret för ledningen av Jerusalem till min bror Hanani tillsammans med Hanania, befälhavaren i borgen. En mycket pålitlig man som var gudfruktigare än de flesta. De fick order att inte öppna Jerusalems portar förrän en bra stund efter soluppgången och att stänga och låsa dem medan vakterna ännu var i tjänst. Jag bad dem också att välja ut vakter bland Jerusalems invånare och föreslog att vissa skulle utposteras på särskilda platser och att andra skulle sköta vakthållningen från en plats nära sin bostad. Staden var nämligen stor, men befolkningen liten och det var glest mellan de få husen. Gud sa sedan till mig att sammankalla alla de som återvänt, både de rika och förnäma och folket i övrigt. Jag fann släktregistren över de som kommit tillbaka och så här stod det skrivet. Detta är en förteckning över de judar som återvände till Jerusalem och Juda från fångenskapen i Babylon, dit de hade blivit landsförvisade av kung Nebukadnessar. De återvände var och en till sin ort. Och deras ledare var Zerubabel, Jesua, Nehemja, Asarja, Jamaja, Ramja, Nahamani, Mordokai, Bilsan, Misperet, Bigvai, Nehum och Baana. Till Israel återvände följande antal, grupperade efter familjenamn eller ursprung i Israel. Pareus, 2172. Sefatja, 372. Aras, 652. Pahat Moab, ättlingar till Jesua och Joab, 2818. Elam, 1254. Sattu, 845. Sakai, 760. Binui, 648. Bebai, 628. Askad, 2322. Adonikam, 667. Bigvai, 2067. Adin, 655. Ater, Hiskias ättlingar, 98. Hasum, 328. Besai, 324. Harif, 112. Betlehem och Netofa, 188. Anatot, 128. Bet Asmavet, 42. Kiriat Jerim, Kefira och Berot, 743. Rama och Geba, 621. Mikmas, 122. Betel och Ai, 123. Nebo den andre, 52. Elam den andre, 1254. Barim, 320. Jeriko, 345. Lods, Hadids och Onos, 721. Senaa, 3930. Återvändande präster, ättlingar till Jedadja. Jesua, 973. Immer, 1052. Pashur, 1247. Återvändande leviter, ättlingar till Jesua och Kedmiel, Hodeva, 74. Sångar av Asafs familj, 148. Dörrvaktare, ättlingar till Sallum, Ater, Talmon, Akub, Hatita och Sobai, 138. Bland tempeltjänarna var följande familjer representerade: Sia, Hasufa, Tabuat, Keros, Sia, Padon, Lebana, Hagabba, Salmai, Hanan, Giddel, Gahar, Readja, Resin, Nekoda, Gassam, Ussa, Pasea, Besai, Meunim, Nefusesim, Bakbuk, Hakufa, Harhur, Baslit, Mehida, Harsa, Barkos, Sisera, Tema, Nesia och Hatifa. Detta är förteckningen över de familjer bland Salomos tjänare som återvände. Sotai, Soferet, Perida, Jaala, Darkon, Giddel, Sefatja, Hattil, Pokeret, Hasabaim och Amon. Tillsammans utgjorde tempeltjänarna och de som härstammade från Salomos tjänare 392 personer. En annan grupp återvände vid den tiden till Juda från de persiska städerna Telmela, Telharsa, Cherub, Addon och Immer. De hade förlorat sina släktregister och kunde inte bevisa sin judiska härkomst. Det var Delajas, Tobias och Nekodas familjer, tillsammans 642 personer.
Det fanns också flera prästfamiljer som förlorat sina släktregister. Ättlingar till Habadja, Hakkos och Barzillai. Den senare var gift med en dotter till gileaditen Barzillai och hade tagit hennes familjenamn. De kunde alltså inte tillåtas att vara präster i fortsättningen eller få prästernas del av maten från offren förrän Urim och Tumim hade rådfrågats så att man kunde få bekräftat att de verkligen var av prästsläkt. Det var sammanlagt 42 360 personer som återvände till Juda vid den tiden. Dessutom återvände 7 337 tjänare och 245 sångare, både män och kvinnor. De förde med sig 736 hästar, 245 mulåsnor, 435 kameler och 6 720 åsnor. En del av deras ledare gav gåvor till arbetet. Landshövdingen gav guld till en vikt av 8,5 kilo, 50 skålar och 530 dräkter till prästerna. De övriga ledarna gav sammanlagt guld till en vikt av 170 kilo och silver till en vikt av 1330 kilo. Och andra personer ur folket bidrog med guld till en vikt av 170 kilo, silver till en vikt av 1250 kilo och 67 prästdräkter. Präster, leviter, dörrvakter, sångare och tempelarbetare bosatte sig i likhet med folket i övrigt i de städer och byar över hela Juda som de ursprungligen kommit ifrån. Kapitel 8. På hösten, när alla hunnit installera sig i sina hemstäder, återsamlades allt folket på torget mitt framför vattenporten i Jerusalem och bad att Esra, den skriftlärde, skulle läsa för dem ur lagen som Gud hade gett Mose. På första dagen i sjunde månaden hände detta. Esra tog fram bokrullen med Moses lag. Han stod på en plattform av trä som var tillverkad speciellt för detta tillfälle, så att alla kunde se honom när han läste. Han var vänd mot torget framför vattenporten. Alla stod upp när han öppnade bokrullen, och de som var tillräckligt gamla för att förstå lyssnade mycket uppmärksamt. Han läste från tidigt på morgonen och fram till middagen. Till höger om honom stod Matitja, Sema, Anadja, Uria, Hilkia och Masedja. Och på hans vänstra sida stod Pedadja, Misael, Malkia, Hasum, Hasbadana, Zakaria och Mesulam. Sedan lovprisade Esra Herren, den store guden, och med upplyfta händer sa allt folket: Amen, amen. Därefter böjde de sig ner och tillbad Herren med sina ansikten mot marken. Medan Esra läste ur bokrullen gick Jesua, Bani, Serebja, Jamin, Akub, Sabetai, Hodja, Masedja, Kelita, Asarja, Josabad, Hanan, Pelaja och de andra leviterna omkring bland folket och förklarade vad den upplästa texten betydde. Alla började gråta när de hörde lagens ord. Då sa Nehemja, landshövdingen, Esra, prästen och leviterna som undervisade folket: Gråt inte på en dag som denna. Det här är en helig dag inför Herren, er Gud. Nehemja fortsatte: Fira den med en festmåltid och dela med er till dem som inget har. Tänk på att glädjen i Herren är er styrka. Ni ska inte vara bedrövade och sorgsna. Leviterna försökte också lugna folket och sa till dem: Det är sant, gråt inte, för det här är en helig glädjedag och inte en sorgedag. Alla gick då tillsammans för att äta en festmåltid. De förstod nu att det var en glädjens högtidsdag, därför att de kunde höra och förstå Guds ord. Nästa dag samlades huvudmännen för de olika familjerna och leviterna och prästerna tillsammans med Esra för att studera lagen i detalj. De upptäckte att Herren hade sagt till Mose att Israels folk skulle bo i hyddor under högtiden som hölls den månaden. Han hade också sagt att folket i alla landets städer och i Jerusalem skulle gå upp i bergen och samla grenar från olivträd, myrten, palmträd och fikonträd till att bygga sina hyddor av. Folket gick då ut och skar grenar och använde dem för att bygga hyddor på taken till sina hus eller på gårdsplanerna, på tempelplatsen eller på torgen vid vattenporten och Efraimsporten. I dessa lövhyddor bodde de under 7 dagar medan högtiden pågick, och alla som återvänt från fångenskapen deltog under stor glädje. Man hade inte firat på detta sätt sedan Josuas dagar. Esra läste ur bokrullen varje dag under dessa 7 dagar. Och på den 8:e dagen avslutade man högtiden som nu var föreskrivet i Moses lag. Kapitel 9. Den 24:e dagen i samma månad återvände folket för ännu en högtid. Den här gången fastade de, klädde sig i säcktyg och strödde aska i håret. Och israeliterna avskilde sig från alla utlänningar. Under några timmar lästes Guds lag högt för dem. Under de följande timmarna bekände man sina egna och sina förfäders synder och tillbad Herren sin Gud. Leviterna Jesua, Bani, Kadmiel, Sebania, Bunni, Serebja, Bani och Kenani stod på plattformen och prisade Herren med glädjesånger och uppmanade folket att delta. Stå upp och lova Herren er Gud, som lever från evighet till evighet. Prisa hans underbara namn, det är mycket större än vad vi kan tänka eller säga. Bönen fortsatte sedan, under ledning av Jesua, Kadmiel, Bani, Hasabneja, Serebja, Hodia, Sebania och Petaja. Du ensam är Herre. Du har gjort himlen och jorden och haven och allt som är i dem. Du ger liv åt allt och uppehåller allt, och himlens härskaror tillber dig. Du är Herren Gud som utvalde Abram och ledde honom ut ur det kaldeiska Ur och gav honom namnet Abraham. När han var trofast mot dig ingick du ett avtal med honom och lovade att han och hans ättlingar för alltid skulle få det land som tillhörde kananeerna, hetiterna, amoreerna, periseerna, jebuseerna och girgaseerna. Nu har du gjort vad du lovade, och vi vet att du är rättfärdig och alltid håller ditt ord. Du såg våra förfäders sorg och bedrövelse i Egypten och hörde deras rop vid Röda havet. Du utförde stora under och tecken inför fara och hans folk, för du visste hur illa egyptierna behandlade ditt folk. Du har skaffat dig ett ärat namn genom dessa handlingar som aldrig kommer att glömmas. Du delade havet för ditt folk så att man kunde gå genom det torrskodda. Men fienden lät du sjunka som stenar i djupet. Du ledde våra förfäder med ett moln på dagen och med ett eldsken på natten så att de kunde hitta vägen. Du uppenbarade dig på berget Sinai, talade med dem från himlen och gav dem lagar, stadgar och bud som är goda och rätta, däribland lagarna om den heliga sabbaten. Genom din tjänare Mose befallde du sedan ditt folk att lyda dem alla. Du gav våra förfäder bröd från himlen när de var hungriga och vatten ur klippan när de var törstiga. Du befallde dem att inta det land som du lovat dem med en ed. Men våra förfäder var för stolta och envisa för att lyssna till dina befallningar. De vägrade att lyda och glömde de under som du hade utfört. Istället gjorde de uppror och utsåg en ledare som skulle kunna föra dem tillbaka till slaveriet i Egypten. Men du är en förlåtande Gud som alltid visar nåd och barmhärtighet. Du överflödar i kärlek och ditt tålamod är stort. Därför övergav du dem inte, trots att de gjorde en guldkalv och ropade: "Detta är vår Gud. Han har fört oss ut ur Egypten." Genom att göra så syndade de på många sätt. Men i din stora nåd övergav du dem inte för att dö i öknen. Molnet ledde dem framåt varje dag, och eldskenet visade dem vägen i nattens mörker. Du sände din gode ande för att undervisa dem, och du upphörde inte att ge dem bröd från himlen eller vatten för att släcka deras törst. Under 40 år uppehöll du dem i öknen. De led inte brist på någonting under hela tiden. Deras kläder blev inte utslitna och deras fötter svullnade inte. Sedan hjälpte du dem att besegra kungariken och många folk, och du lät dem ta ett stort område i besittning. De tog länderna som lydde under kung Sihon i Hesbon och kung Og i Basan. Du såg till att de förökades och ledde dem in i det land som du hade lovat deras förfäder. Du kuvade hela nationer åt dem. Kananéernas kungar med allt deras folk var maktlösa. Ditt folk intog befästa städer och ett bördigt land. De övertog hus som var fyllda med allt gott, och där fanns brunnar, vingårdar, olivplanteringar och fruktträd i överflöd. De åt och blev mätta och var glada över alla de välsignelser du lät dem få del av. Men trots allt detta var de olydiga och gjorde uppror mot dig. De förkastade din lag, dödade profeterna som uppmanade dem att vända om till dig, och de gjorde sig skyldiga till fruktansvärda hädelser. Därför överlämnade du dem åt deras fiender. Men i sina svårigheter ropade de till dig, och du hörde dem från himlen. I din stora nåd sände du dem ledare som befriade dem från deras fiender. Men så snart allt gick bra för dem vände de sig bort ifrån dig igen. Och än en gång lät du deras fiender besegra dem. Men varje gång de vände sig till dig och ropade på hjälp, lyssnade du till dem och befriade dem i din stora nåd. Du varnade dem för att få dem att lyda dina lagar som ger liv åt dem som följer dem, men de var stolta och ville inte lyssna, utan fortsatte att synda. I många år hade du tålamod med dem, Du sände profeter att förmana dem, men ändå lyssnade de inte. Och därför lät du än en gång hedniska folk besegra dem. Men i din stora nåd lät du dem inte alldeles gå under, och du övergav dem inte. Du är en nådig och barmhärtig Gud. Och nu, Herre, vår store och fruktansvärde Gud, du som håller ditt förbund i kärlek och barmhärtighet, glöm inte bort de svårigheter vi har haft. Mycket lidande har kommit över oss och våra kungar, furstar, präster, profeter och förfäder. Från den dag då Assyriens kungar för första gången vann seger över oss, ända fram till den här dagen. Varje gång du straffat oss har du handlat rättvist. Vi har syndat och bara fått vad vi har förtjänat. Våra kungar, furstar, präster och förfäder följde inte dina lagar och lyssnade inte till dina varningar. De tillbad dig inte, trots de underbara ting du gjorde för dem och trots den godhet du bevisade. Du gav dem ett stort och rikt land, men de vägrade att omvända sig från sin ondska. Därför är vi nu slavar i detta rika land som du gav våra förfäder. Slavar mitt i detta överflöd. Allt det bästa i landet hamnar i händerna på kungar som du har tillåtit att besegra oss på grund av våra synder. De har makt över våra kroppar och vår boskap. Vi tjänar dem efter deras behag och är djupt bedrövade. Kapitel 10. De som skrev under var landshövdingen Nehemja, Hakaljas son, och följande präster: Sidkia, Seradja, Asarja, Jeremia, Pashur, Amarja, Malkia, Hattus, Sebanja, Maluk, Harim, Meremot, Obadja, Daniel, Ginneton, Baruk, Mesulam, Abia, Midjamin, Masja, Bilgai och Semadja. Följande leviter skrev under: Jesua, Asanjas son, Binui, Henedads son, Kadmiel, Sebanja, Hodia, Kelita, Peladja, Hanan, Mika, Rehob, Hasabja, Sakur, Serebja, Sebanja, Hodia, Bani och Beninu. Följande ledare för folket undertecknade också förbundet: Pareos, Paat Moab, Elam, Sattu, Bani, Bunni, Askad, Bebai, Adonia, Bigvai, Adin, Ater, Hiskia, Assur, Hodia, Hasum, Besai, Harif, Anatot, Nebai, Magpias, Mesulam, Hesir, Mesesabel, Sadok, Jadua, Pelatja, Hanan, Anadja, Hosea, Hanania, Hasub, Haloes, Pila, Sobek, Rehum, Hasabna, Maasedja, Ahia, Hanan, Anan, Maluk, Harim och Bana. Alla dessa män undertecknade förbundet och hela nationens vägnar. Övriga präster, leviter, dörrvakter, sångare och tempelarbetare och alla andra som tillsammans med sina hustrur, söner och döttrar var tillräckligt gamla för att förstå det hela, hade avskilt sig från de hedniska folken i landet för att tjäna Gud och vara överens om innehållet. Alla dessa svor en ed att hålla Guds lag, som våra förfäder fått genom Mose, och att följa och leva enligt alla Herrens, vår Guds bud och befallningar. Vi lovar att inte låta våra söner och döttrar gifta sig med de folk som bor omkring oss. Om de hedniska folken i landet vill sälja något på en sabbatsdag eller på någon annan helig dag, så kommer vi inte att köpa av dem. Vart sjunde år lovar vi att efterskänka de fordringar vi har på våra landsmän och att låta jorden vila. Vi tar på oss ansvaret att betala en årlig tempelskatt så att det finns tillräckligt med pengar för att underhålla templet, för skådebröden, spisoffren och brännoffren, sabbatsdagarna, nymånadsfesterna, de årliga högtiderna, tackoffren och syndoffren för Israels försoning och till alla andra tjänster i templet. Vi, präster, leviter och allt folket har kastat lott för att avgöra vid vilka bestämda tider varje familj ska skaffa fram ved till brännoffren i templet, som det är föreskrivet i lagen. Vi lovar också att ge det första av vår skörd till templet, både från sädesfälten, fruktträden och olivträden. Vi lovar att ge Gud våra äldsta söner och att följa lagen genom att ge det förstfödda av all vår boskap till prästerna i vår Guds tempel. Templets förråd lovar vi att fylla med det bästa av vårt mjöl och det första av vår frukt och det första av vinet och olivoljan. Vi lovar också att ge leviterna en tiondel av all den skörd som landet ger oss, eftersom de är ansvariga för att samla in tiondet i alla städer på landsbygden. En präst, en av Arons ättlingar, ska vara med när leviterna tar emot tiondet. Och en tiondel av allt det som samlas in som tionde ska lämnas till templet och lagras i förrådet. Det är nämligen bestämt i lagen att folket och leviterna ska ta med sig dessa offer av säd, vin och olivolja till templet och placera dem i behållare, helgade för detta ändamål, för användning av de tjänstgörande prästerna, dörrvaktarna och sångarna. Vi lovar att inte på något sätt försumma vår Guds tempel. Kapitel 11. Folkets ledare bosatte sig i Jerusalem, den heliga staden, och man kastade lott så att var tionde familj fick bosätta sig där, medan alla övriga fick återvända till sina hemstäder. Några flyttade frivilligt till Jerusalem och blev mycket respekterade för detta. Här följer en förteckning över ledare från andra orter som bosatte sig i Jerusalem. Atadja, son till Ussia, son till Zakaria, son till Amarja, son till Sefatja, son till Mahalalel, en ättling till Peres. Maasedja, son till Baruk, son till Kolhose, son till Hasadja, son till Adadja, son till Jojarib, son till Zakaria, Silonitens son. Tillsammans var det 465 vapenföra män som bodde i Jerusalem och var ättlingar till Peres. Ledarna från Benjamins stam var Sallu, son till Mesulam, son till Joed, son till Pedadja, son till Koladja, son till Maasedja, son till Itiel, son till Jesaja. Med sig hade de Gabai och Salai med 928 män. Deras ledare var Joel, Sikris son, och Juda, Hasenuas son, en ledare i den nya delen av Jerusalem. Ledarna bland prästerna var Jedadja, Jojaribs son, Jakin, Seradja, son till Hilkia, son till Mesulam, son till Sadok, son till Merajot, son till Ahitub, den förnämste bland prästerna. Med sig hade de 822 präster som utförde arbetet i templet under deras ledning. Det fanns också 242 präster som arbetade under ledning av Adadja, son till Jeroham, son till Pelalja, son till Amsi, son till Zakaria, son till Pashur, son till Malkia, och 128 präster som arbetade under ledning av Amasai, son till Asarel, son till Asai, son till Mesilimot, son till Immer. Som sin assistent hade Amasai Sabdiel, Hagedolims son. Ledare bland leviterna var Semadja, son till Hassub, son till Asrikam, son till Hasabja, son till Bunni, Sabetai och Josabad, som var ansvariga för arbeten utanpå och utanför templet. Matanja, son till Mika, son till Sabdi, son till Asaf, ledde lovsången och bönen. Bakbukja, en av dennes medhjälpare, Abda, son till Samoa, son till Galal, son till Jedutun. Tillsammans fanns det 284 leviter i Jerusalem. Det fanns också 172 dörrvakter, ledda av Akub, Talmon och andra ur deras släkt. Alla andra präster, leviter och huvuddelen av folket bodde där deras familjer hade sina arvslotter. Tempelarbetarna bodde på berget Ofel och deras ledare hette Siha och Gispa. Tillsyningsman över de leviter som tjänade i templet var Ussi, son till Bani, son till Hasabja, son till Matanja, son till Mika, en ättling till Asaf, han som med sina efterkommande utvalts att vara sångare i Guds hus. Sångarna fick sina order direkt av kungen. Petadja, son till Mesesabel, och ättling till Sera, Judas son, var kungens medhjälpare i allt som rörde folket. Några av de platser där folket i Judas stam bodde var Kiriat Arba med kringliggande bosättningar, Dibon med kringliggande bosättningar, Jakabseel och byarna runt omkring, Jesua, Molada, Betpelet, Hasarsual, Beerseba och byarna runt omkring Siklag, Mekona och dess bosättningar, Enrimmon, Sorga, Jarmut, Sanoa, Adullam och byarna runt omkring, Lakis med närliggande områden och Aseka och dess bosättningar. Folket hade spritt sig från Berseba ända till Hinnomsdal. De som tillhörde Benjamins stam bodde i Geba, Mikmas, Adja, Betel med kringliggande bosättningar, Anatot, Nob, Ananja, Hasor, Rama, Gittaim, Hadid, Seboim, Nabalat, Lod, Ono och i Timmermansdalen. Några av de leviter som var tilldelade Judas stam bosatte sig bland benjaminiterna. Kapitel 12. Här följer en förteckning över de präster som följde med Zerubabel, Sealtiels son och Jesua. Seradja, Jeremia, Esra, Amarja, Maluk, Hattus, Sekanja, Rehum, Meremot, Iddo, Ginetoi, Abia, Miyamin, Maadja, Bilga, Semadja, Jojarib, Jedadja, Sallu, Amok, Hilkia och Jedadja. Dessa var ledare för prästerna och deras medhjälpare under överste prästen Jesuas dagar. De leviter som följde med var Jesua, Binui, Kadmiel, Serebja, Juda och Matanja, som tillsammans med sina bröder ansvarade för lovsången. Bakbukja och Unno var deras medhjälpare och stod mitt emot dem under gudstjänsten. Jesua var far till Jojakim. Jojakim var far till Eliasib. Eliasib var far till Jojada. Jojada var far till Jonatan och Jonatan var far till Jadua. När Jojakim var överste präst var följande personer huvudmän för prästerna och deras familjer. Meradja var ledare för Seradjas familj. Hananja för Jeremias familj. Mesullam för Esras familj. Johanan för Amarias familj. Jonatan för Malukis familj. Josef för Sabanias familj. Adna för Harims familj. Helkai för Merajots familj. Zakaria för Iddos familj. Mesullam för Ginetons familj. Sikri för Abias familj. Piltai för Minjamins och Moadjas familjer. Samua för Bilgas familj. Jonatan för Semadjas familj. Matenai för Jojaribs familj. Ussi för Jedadjas familj. Kallai för Salais familj. Eber för Amoks familj. Hasabia för Hilkias familj. Och Netanel för Jedadjas familj. Ett släktregister över leviternas huvudmän på Eliasibs, Jojodas, Johanans och Jaduas tid. Och ett register över prästerna upprättades under den persiske kungen Darijaves regering. Leviterna fanns också registrerade i tempelkrönikan fram till Johanans, Eliasibs son. De ledande bland leviterna var Hasabia, Serebia och Jesua, Kadmiels son, och dessas medhjälpare, som stod mitt emot dem under lovsången, som han sjöng växelvis så att den ena sidan svarade den andra, helt enligt Davids anvisningar. Dörrvakter som tjänstgjorde vid förrådshusen var Matanja, Bakbukja, Obadja, Mesullam, Talmon och Akub. Det var dessa män som tjänstgjorde under Jojakims tid. Den Jojakim som var son till Jesua och sonson till Josadak, och när Nehemja var landshövding och Esra den skriftlärde var präst. Vid invigningen av den nya muren runt Jerusalem kom alla leviter från hela landet till staden för att assistera vid ceremonierna och för att delta och medverka i glädjehögtiden med lovsång till cymbaler, lyror och harpor. Sångare kom till Jerusalem från de kringliggande byarna och från netofatiternas byar. De kom också från Bet Hagilgal och från trakterna kring Geba och Asmavet. De hade byggt sina byar nära Jerusalem. Prästerna och leviterna helgade först sig själva och därefter folket, portarna och muren. Jag tog med mig de judiska ledarna upp på muren och där delade jag upp kören i två grupper som skulle marschera i varsin riktning på muren under lovsång. Den grupp som gick åt höger i riktning mot dyngporten följdes av Hosadja och hälften av ledarna är juda, med Asarja, Esra, Mesullam, Juda, Benjamin, Semadja och Jeremia. Några präster som spelade trumpet fanns i ledet, och även musiker under ledning av Zakaria, son till Jonatan, son till Semadja, son till Matanja, son till Mikaja, son till Sakur, son till Asaf, och Zakarias medhjälpare Semadja, Asarel, Milalai, Gilalai, Mai, Netanel, Juda och Hanani. De använde kung Davids musikinstrument. Prästen Esra ledde denna grupp. När de hade nått källporten fortsatte de rakt fram och upp för trapporna vid sidan av borgen, in i Davids stad och sedan fram till vattenporten mot öster. Den andra gruppen, där jag själv var med tillsammans med resten av folket, gick åt motsatta hållet. Vi vandrade från Ungstorpet till Breda muren och sedan till Efraimsporten, till Gamla porten, Fiskporten, Hananeltornet, Hameaporten och bort till Fårporten. Vi stannade vid vaktporten. De två körerna som sjöng lovsång fortsatte sedan fram till templet. Till vår grupp med resten av ledarna slöt sig också präster med trumpeter, nämligen Eliakim, Maasedja, Minjamin, Mikadja, Eljoenai, Zakaria och Hananja, och dessutom sångarna Maasedja, Semadja, Eliasar, Ussi, Johanan, Malkia, Elam och Eser. De sjöng under ledning av Jisraja. Många offer bars fram på denna glädjens dag, för Gud hade verkligen gett oss anledning att vara glada. Kvinnor och barn var också med, och jublet från folket i Jerusalem hördes lång väg. Samma dag tillsattes män att ansvara för skattkamrarna, där man förvarade tiondet och de gåvor som bars fram. Dessa män skulle också se till att samla in det som behövdes för präster och leviter, precis som det blivit föreskrivet i Moses lag. Folket gladde sig åt att dessa nu gjorde tjänst igen. De uppskattade också sångarna och portvakterna som assisterade i gudstjänstfirandet och i de reningsceremonier som påbjöds i Davids och hans son Salomos lagar. Det var under Davids och Asafs dagar som han tillsatte sångledare för lovsången. Nu under Zerubabels och Nehemjas tid såg folket till att sångare, dörrvakter och leviter dagligen försågs med all den mat de behövde. Leviterna i sin tur gav en del av vad de fick till prästerna. Kapitel 13. När man samma dag läste Moses lag fann man ett avsnitt där det sades att ammoniterna och moabiterna aldrig skulle tillåtas att fira gudstjänst i templet. De hade nämligen inte bistått israeliterna med mat och dryck utan istället lejt Bilaim att förbanna dem, även om Gud vände förbannelsen till välsignelse. När detta påbud lästes uteslöts omedelbart alla utlänningar från Israels folk. Innan detta hände hade prästen Eliasib, en god vän till Tobia, blivit utsedd att förestå förråden i templet. Han hade inrett ett av förrådsrummen till Tobia. Tidigare hade rummet använts för att förvara spisoffret, rökelsen och kärlen samt tiondet av säden, det nya vinet och olivoljan. Mose hade föreskrivit att dessa offer skulle tillhöra leviterna, sångarna och dörrvakterna. Jag var inte i Jerusalem vid den tiden, för jag återvände till Babylon under det 32:a året av kung Artaxerxes regering, även om jag senare fick tillåtelse att återvända till Jerusalem. När jag kom tillbaka till Jerusalem och fick reda på att Eliasib hade inrett ett rum åt Tobia i själva templet, blev jag mycket upprörd och kastade ut alla hans tillhörigheter därifrån. Sedan befallde jag att man genast skulle rena platsen och jag hämtade tillbaka tempelkärlen, spisoffren och rökelsen. Jag fick också reda på att leviterna inte fått vad de var berättigade till och därför hade de och sångarna som skulle leda gudstjänsterna tvingats att återvända till sina åkrar. Då kallade jag genast samman ledarna och frågade dem, varför står Guds hus övergivet? Sedan kallade jag tillbaka leviterna och återinsatte dem i deras tjänster och än en gång började folket i Juda bära fram tionde av säd, vin och olja till templets förråd. Jag tillsatte prästen Selemja och Sadok, den skriftlärde, tillsammans med Pedalja, en av leviterna, till att vara förvaltare över förrådshusen och till deras assistent utsåg jag Hanan, som var son till Sakur och sonson till Matanja. Dessa män hade ett gott anseende och deras uppgift var nu att rättvist ombesörja utdelningen till dessa bröder. Herre, kom ihåg allt detta och glöm inte allt jag har gjort för templet. En sabbat fick jag i Juda se män som trampade sin vinpress och andra som körde hem säd eller lastade sina åsnor med vin, druvor, fikon och alla slags varor för att frakta detta till Jerusalem. Jag varnade dem offentligt. Det fanns också några där från Tyrus som förde in fisk och annat till försäljning på sabbaten. Då frågade jag ledarna i Juda, varför missbrukar ni sabbaten? Är det inte nog att era förfäder gjorde sådana överträdelser och lät olyckan drabba oss och vår stad? Nu drar vi ner ytterligare olyckor över Israels folk genom att missbruka sabbaten på det här sättet. Från den stunden befallde jag att stadsportarna skulle stängas vid mörkrets inbrott när sabbaten började och att de inte fick öppnas förrän den var över. Jag lät några av mina män vakta portarna så att inte några varor kunde föras in i staden under sabbaten. Två eller tre gånger hände det att köpmän och försäljare slog läger utanför Jerusalem, men jag lät dem förstå att om det hände igen skulle det stå dem dyrt. De respekterade detta och kom aldrig mer på en sabbat. Sedan befallde jag leviterna att rena sig och hålla vakt vid portarna för att bevara sabbaten helig. Kom ihåg detta, Herre. Förbarma dig över mig efter din stora nåd. Vid den tiden upptäckte jag också att några män i Juda hade gift sig med kvinnor från Astod, Ammon och Moab. Många av deras barn kunde inte tala vårt språk ordentligt, utan blandade upp det med andra språk. Jag förebrådde dessa föräldrar och uttalade förbannelser över dem. Ja, en del av dem straffade jag handgripligen tills de lovade inför Gud att inte låta sina barn gifta sig utanför Israel. Var det inte just det här som var kung Salomos problem? Frågade jag. Det fanns ingen kung som kunde jämföras med honom, och Gud älskade honom och gjorde honom till kung över hela Israel. Men ändå fick utländska kvinnor honom att synda. Tror ni att vi kan tolerera att ni fortsätter med sådana synder? En son till Jojada, överste prästen Eliasibs son, var svärson till horoniten Sanballat. Honom drev jag bort från templet och ur min åsyn. Kom ihåg dem, Gud, för de har missbrukat prästens tjänst och prästers och leviters löften till dig. Jag renade präster och leviter, avskilde dem från allt främmande och förvissade mig om att var och en visste vad han skulle göra. Jag såg till att de bar fram veden till altaret på bestämda tider och att de vakade över att alla offer bars fram. Tänk på detta, min Gud, och kom i din godhet ihåg mig.